Vi kan lägga upp den här texten, Johan, som Emil läste, för det är den vi ska gå igenom. Och så börjar vi med att be en bön och försöker samla ihop oss lite. Tack Gud för att du vill säga någonting till oss. Du vill försöka nå oss, kommunicera med oss. Vi försöker öppna våra hjärtan nu. Och vi vill att du säger något till oss. Amen. Idag kallar vi det för upptaktsgudstjänst. Och lite grann av det som jag säger idag hör ihop med det som vi nämnde eller kom in på förra helgen på det vi kallar för församlingslägret. Då hade jag 2 stycken tillfällen när jag tog upp några saker. Och i någon slags mening kan man se det här som del 3, men den är ändå helt fristående. Men om ni känner igen något av mina kodord som jag använde då, så kommer de att komma tillbaka idag. Och det jag sa då i den predikan jag höll förra söndagen som en inledning, det var att vi lever i en tid som jag själv uppfattar som ganska utmanande om man vill stå för och hitta en tro på Gud på ett sätt som känns på riktigt och ett sätt som känns sunt. Jag tror aldrig jag under min livstid, och jag har hört många som har levt dubbelt så länge som jag har, säga samma sak, att det har talats så mycket om Gud och religion och tro på, i nyheter, medier, på tv. Hela Mellanöstern verkar befinna sig i en oerhört instabil situation. Och väldigt mycket, även om långt ifrån allt handlar om det, så refereras det ofta till tro, till Gud, till hur man tolkar olika saker. Och när vi med stor förfäran ser på hur någonting som kallar sig för IS intar en stor del av norra Irak och södra Syrien, så hänvisar man till sin tro på Gud för att rättfärdiga någonting som vi tycker är helt fel. Och jag tror att även om när vi då försöker formulera vår kristna tro, när vi förhåller oss till exempel bibeltexter och till samhället runt omkring, så påverkar detta oss. Vi får ett behov av att vi måste säga att vi tror på någonting annat. Och vi tror att tro på Gud gör någonting annat med oss människor. Och det är viktigt att säga det. Och därför tror jag att, som jag precis sa på församlingen, att vi befinner oss i en tid när det blir jätteviktigt att lite grann återvända till de grundläggande sakerna i att tro, i vad det är att vara troende, för att på något sätt kunna hitta det här sättet att vara, att gestalta, att förkroppsliga en tro på som stämmer överens med så som vi vill leva vårt liv. Och det kan också finnas ett behov av att förklara att det inte innebär detta och detta att vara troende eller att tro på att det finns en Gud. Så förra söndagen läste vi några av Jesu mest centrala liknelser och reflekterade kring vad de betyder. Och idag vill jag återberätta den här berättelsen eller vända till Zacchaeus. Och vi har gjort det några gånger förut, men jag tycker den så tydligt lyfter fram vad en kyrka ska vara och vad en kyrka ska sträva mot. Alltså det som händer när Zacchaeus möter Jesus och får sig själv förvandlad och sin omvärld förvandlad. Och Ekumeniakyrkan, som är det samfund vi tillhör, har ju som sin slogan att mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och det är väldigt mycket den här berättelsen, att det händer någonting med mig när jag möter Jesus. Och vi har ofta använt de här orden tro, kärlek och hopp som en slags grundsten. Och de finns också här. Zacchaeus möter Jesus, hittar en tro. Han uttrycker det i en gemenskap när Jesus blir hembjuden på middag. Eller Jesus bjuder ju hem sig själv, för övrigt en förebild redan där. Och sen så uttrycker han ett hopp för en bättre värld. Han lyckas gestalta detta. Låt oss titta på några saker som jag tror att om vi lägger örat till den här händelsen, så kommer vi att hitta saker som gör att vi, som hjälper oss att vara en församling 2014. som hjälper oss att hantera nyhetsflödet och också oss själva i den här världen. Det första som händer med Zacchaeus, det är ju att han hör talas om att Jesus är på väg att rida in, eller rida, Jesus är på väg att gå in i den här staden, och att han reflekterar kring detta. Zacchaeus erkänner för sig själv att han är en människa som har en längtan. Han har ett behov av Gud och han vill någonting. Men han nöjer sig inte med det, utan det som fascinerar mig så otroligt med detta, och det som jag känner att där vill jag vara kyrka, där vill jag att det ska hända något, det är att Zacchaeus avstår från bekvämlighet och coolhet för att han inser att han har en längtan efter Gud som uttrycker sig i att han vill möta Jesus. Och jag kan lova dig att även om denna berättelsen skrevs för 2000 år sedan, så var det inte coolt om du var en högt uppsatt statstjänsteman som visserligen då betraktades som en svikare av många, men han var ju en portföljnisse. Men han valde att klättra i träd. Och det var inte okej att klättra i träd som vuxen portföljnisse på den tiden. Och det är fortfarande inte det. Det är nästan inte okej för någon vuxen att klättra i träd. Och det är mest för att vi inte kan. För att vi är så oviga och så. Men det är en annan sak. Alltså, jag tror att själva essensen i detta, det är att Zacchaeus ger upp all sin coolhet, all sin bekvämlighet, allt detta att liksom ta in vad ska omgivningen tycka och tänka om jag närmar mig Gud. Och så släpper han det och så säger han, jag gör i stort sett vad som helst för att få tag på en tro. Jag måste ha någonting som föder den här längtan som finns i mitt inre. Jag måste få möta Jesus och nu struntar jag i vad alla andra tänker. Jag tror att en församling som inte fungerar som den ska, den består av, där finns människor som känner att det är viktigare för mig att vara cool, att inte ge uttryck för det jag längtar efter att känna, att på något sätt hålla den här fasaden och garden uppe. Det är viktigare för mig än att visa att jag längtar efter Gud. Och jag tänker att när vi funderar på vilken slags församling vill vi vara i framtiden, då är det min längtan, min önskan och min dröm att vi ska inte vara en kyrka där vi tycker det är viktigt att vara bekväm. Där vi tycker det är viktigt att vara cool. Där vi tycker det är viktigt att liksom ha rätt stil och attityd inför andra människor. Det är inte en sån kyrka som Zacchaeus står för. Han är en förebild i att vi släpper det. Det är viktigare att jag får tag i Gud, i Jesus. Det är viktigare att jag erkänner min längtan så jag gör någonting som inte kanske är okej. Jag kliver över min egen bekvämlighetszon för att få tag i någonting kring Jesus. Och jag tror att kommer man på besök till en miljö där den attityden och den inställningen är, då är man med om en fantastiskt. Det handlar ju inte om att folk ska bete sig som tokar för att det har ett egenvärde. Men man märker någonstans om människor hela tiden är beräknande eller om man vågar vara den man är. Det märks direkt i ett sammanhang. Och det jag drömmer om denna församlingen, det är att vi ska vara en sån församling där man den dagen det är dags att klättra i träd, så gör man det för att få tag i det där som man längtar efter. Att man vågar kliva ut ur bekvämlighetszonen för att nå det som faktiskt är min egen andliga längtan. Det första, en tro som vågar, som är orädd. Den andra saken som händer, som relaterar till nyckelordet kärlek, det är ju att det händer någonting i gemenskapen. Det är inte så att Jesus och Zacchaeus har ett enskilt möte på tu man hand sent i natten. Jesus hade också sådana möten, men de vet vi inte riktigt hur det gick med. Men det här mötet vet vi precis hur det gick med. Alltså, dels skedde det i någon slags offentlighet och dels skedde det i en gemenskap. Och om vi har måltiden som en slags gemenskapsmarkör, så var det ju så 100 gånger mer på den här tiden. Alltså, att äta tillsammans med någon, det var att ha gemenskap. Det var att erkänna, vi hör ihop, vi är samma sort. Jesus säger ju så själv i Uppenbarelseboken att som tecken på liksom Guds närmaste längtan är att jag ska fira måltid med dig och ni med mig. Och det är därför som vi firar nattvard i kyrkan. Det är en uttryck för en måltidsgemenskap. Alltså att Gud vill komma dig lika nära som det som du sväljer. Och det är nära. Det händer någonting i en gemenskap som har en förvandlande karaktär. Alltså, en av de anledningarna till att jag på något sätt har en sån passion eller längtan efter en församling så som Gud vill, det är att jag tror att gemenskapen är så oerhört viktig. Och jag kanske tror att den har varit, jag ska inte säga att den är viktigare än den någonsin har varit, för så säger man väl i alla tider, men jag tror att någon form av gemenskap är oerhört viktig i vår tid. Det finns så många saker som vill säga att du är dig själv nog. Du ska satsa på dig själv, du ska förverkliga dig själv, du har möjlighet att bli den du ska vara. Alltså det budskapet är någonting som vi matas med ständigt och jämt. Och därför har vi ofta svårt att våga hitta, uttrycka gemenskap. Men vi vet ju det att ensamheten är fullständigt förödande när den slår oss. Det finns nästan ingen känsla som kan äta oss så hårt som känslan av ensamhet. Den är grym. Och har du någon kontakt med dig själv så har du ju mött den. Alltså du vet hur det är att liksom berätta någonting för en annan och känna, nej, det landade inte någonstans. Du brydde dig inte ett dugg. Eller att på något annat sätt försöka uttrycka detta. Och samtidigt har vi varit med om det, att det finns ingenting som är så stort som att få känna att i den här gemenskapen så får jag vara den jag är. I den här gemenskapen är jag älskad, här är jag omtyckt. Och man kan ju, en del har det så i sina familjer, långt ifrån alla, men en del har det så att man liksom kan på något sätt komma hem och bara på något sätt få vara. En del har det så i andra sammanhang. Och min önskan, och jag tror att det är Guds önskan och längtan, är att den här kyrkan, hur svårt det än är, ska på så många olika sätt som möjligt gestalta, förkroppsliga, inkarnera ett sådant sätt att vara gemenskap på. Där man förvandlas och där det händer någonting. Och jag tror att det som gör att vi, det är överhuvudtaget möjligt, det är ju själva grunden i vår kristna tro. Alltså att vi tror att vi är räddade, frälsta, förenade med Gud. Inte på grund av att vi är så duktiga, perfekta, utan att vi är det av nåd. Det ordet är ju det som man använder kristen tro för att beskriva varför vi anser oss ha rätt att vara tillsammans med Gud. Det är på grund av nåd. Och jag tänker att en gemenskap som har det som sin grundton, att jag är här, inte för att jag är tillräckligt duktig, inte för att jag gör allt som man ska i kyrkan, inte för att jag är tillräckligt välklädd eller tillräckligt väluppfostrad, utan jag är här bara på grund av nåd. Den gemenskapen händer det ju någonting med. Och jag tror att en sån gemenskap på riktigt gör det precis som den här berättelsen säger. Den gemenskapen förvandlar oss. Sen lever vi i en värld som drar i oss på alla sätt och vis. Och det kan ibland kännas oändligt svårt. Men jag tror att Gud vill och att det är möjligt att få vara med och uttrycka, gestalta, förkroppsliga en sådan gemenskap där man känner att här kan jag växa, här kan jag vara. Därför att sanningen är ju den att ingen av oss är ju tillräcklig i sig själv. Alltså den här tanken om att jag är mig själv nog, den fullständigt förtär ju en inifrån. Men det kräver ju, precis som Sakarios visade, ett visst mått av mod att våga erkänna detta. Och här tänker jag att gudstjänsten är en hjälp. När vi snart ska fira nattvard så har vi den här korta meningen som vi läser, som är en slags syndabekännelse där vi säger att vi bär fram allt, alla våra synder, alla våra brister, alla våra tillkortakommanden. Och jag tänker mig att det blir liksom som en övning i att påminna oss om att det är så här det ser ut. Alla här inne har brister, ofullkomlighet. Och vi liksom övar det tillsammans. Och sen när man sitter ner och pratar och delar sitt liv så kan man få säga det på riktigt. Då kan det bli så där att man faktiskt delar det som man längtar efter att få dela. Och då händer det någonting med gemenskapen. När den blir äkta, när den blir ärlig. Och då förvandlar den oss. Och det sista som Zacchaeus är med om, det är ju det här med hans pengar. Vi får lära oss i berättelsen att han jobbar som tulltjänsteman. Alltså att han har sysslat med att driva in det som den romerska staten ville ha av sina medborgare. Och därför sågs ju han som en slags svikare och förrädare. Han jobbade åt de som förtryckte det judiska folket, och att han liksom ställde upp på deras villkor och spelade på deras planhalva gjorde att han nog inte hade så många vänner. Och han sågs ganska utanför. Och i gengäld så var det så att han satte sin egen lön. Alltså han bestämde vilket pålägg han ville ha på tullen som tillföll honom själv. Och ni kan ju tänka er själva, om ni hade jobbat på Skattemyndigheten och haft ansvar för Fiskebäcksområdet och tänkt att vad ska vi sätta för procentsats i år? 33% verkar lite svagt. Jag tycker vi trycker upp. Alla får 2% högre skatt i år och så tillfaller det mig. Jag menar, det är en frestande tanke. Bara börja räkna i huvudet. Jag gör inte det. Men så det ansvaret hade man ju, och så såg försörjningen ut. Och därför kan man gissa att han var en välbärgad man. Men han inser att han har gjort någonting. Och han är liksom beredd att återställa detta. Och jag vet inte om ni har följt partiledarutfrågningarna i Vårgårda. Men det är ju så att den kyrkan vi tillhör, Ekumeniakyrkan, som är ett samfund. Man har som tradition att bjuda in alla partiledare i Sverige som sitter i riksdagen och ha utfrågningar. Och i många år var de på Öland. Sista två gångerna det har varit val så har de varit i Vårgårda. Och i år är det en som heter Britta Hermansson som bor här i Göteborg, som också är pastor i Ekumeniakyrkan, och Robert Eriksson som är pastor i Sävedalen, som har stått för de utfrågningarna. Och har ni inte sett dem så gör det. De gör det så otroligt bra. Det finns på webben, man kan gå in på Vårgårda möte och titta där. Och jag har ju ganska mycket kontakt med Robert, som ni vet, som är pastor i Sävedalen. Och vi pratade ganska mycket inför mötet med Jimmy Åkesson, som han tyckte var väldigt svårt och tufft. De bestämde sig att de skulle bjuda in alla som satt i riksdagen, men de tyckte det var svårt. Och Robert uttryckte det så bra, han sa att det är svårt att bjuda in någon som å ena sidan säger sig stå för kristna värderingar, å andra sidan lyckas uttrycka det som vi tänker är själva kärnan i kristen tro, nämligen gästfriheten, öppenheten för andra människor. Att det liksom är en nyckelfråga att bekämpa den. Och Robert ställde ju mycket viktigt, liksom, vad menar du med kristna värderingar? Men det svarade han naturligtvis inte på, eftersom han är ju en slipad politiker. Men Britta Hermansson uttryckte detta så otroligt bra i utfrågningen av Jimmy Åkesson. För då diskuterade de detta, ska Sverige ta emot flyktingar eller inte? Och det har ju varit hans profilfråga, och han har slått för att Sverige inte ska ta emot några flyktingar. Och då säger hon så här, men i den här kyrkan, och jag tyckte det var så roligt att hon liksom tog den rollen. Hon klev fram och så representerade hon hela Ekumeniakyrkan och sa, i den här kyrkan finns det så många människor som tänker tvärtom. Som gärna ger upp en liten del av sitt överflöd för att kunna hjälpa den som ingenting har. Alltså, även om du säger att det kostar pengar att ta emot främlingar och de pengarna måste tas som sann ifrån, så tror jag att i den kyrkan jag är med, där finns det massor med människor som gärna gör den uppoffringen. Och då hände det någonting i kommunikationen mellan den här partiledaren och pastorn. Det var som att han förstod inte det. Han förstod inte den tankegången. Det var liksom inte möjligt för honom att förstå att man faktiskt kunde tycka någonting annat än så mycket pengar som möjligt var viktigt. Och han sa någonting att jo, men så där kan man tänka i idealiteten, men i verkligheten måste pengarna tas någonstans ifrån. Och så säger Britta igen, jo men det finns många som tänker så. Och då tänkte jag genast på Zacchaeus. Alltså, det finns massa med människor i våra kyrkor, i den här kyrkan, som har mött Jesus och som har upplevt en gemenskap som förvandlar och som säger att därför avstår jag gärna för att ge någonting till någon annan. Och det som är så märkligt är att när det händer så är det inte längre en uppoffring. Det är inte så att man tänker att nu offrar jag mig, nu ställer jag upp. Utan det är precis så som Zacchaeus beskriver det. Det är liksom en glädje och en entusiasm. Äntligen fattar jag vad jag ska ha pengarna till. Jag har hållit på att samla ett halvt liv. Och nu trillar poletten ner. Liksom. Nu fick jag jackpot. Nu fattar jag vad de ska vara till. Det är ju det här de ska vara till. Det är detta jag har dem till. Jag kan ge hopp, glädje, mening till massa andra människor som inte har det. Och jag kliver gärna ner 2 pinnhål. Jag menar, det är uppenbart att han gjorde det. Jag lever gärna på lite mindre pension. Jag kör gärna en några år äldre bil. Jag bor gärna i 10 kvadratmeter mindre hus för att kunna ha detta och ge. Det är liksom, det är det som ger mitt liv mening. Och jag tänker, det är en församling att be och sträva om. Där Gud förvandlar oss på ett sånt sätt så att det bara kommer. Och jag tänker, vart är vi på väg? Ja, då påminner jag lite grann om det som jag sa innan. Vi kommer göra en del satsningar här i höst. Om 2 veckor drar vi igång något som heter Räkna med Gud. Där vi ska ha öppen kyrka och hoppas att kyrkan är fullsatt av ovana gudstjänstbesökare. Vi kommer att jobba med ett visionsarbete där vi ska jobba med en framtidsbild. Som vi har kallat Fiskebäck 2021. Så vi hoppar på Göteborgs stads idé om att man ska, när Göteborg fyller 400 år, så ska man ha liksom funderat kring vilken stad vill vi vara. Så att under hösten kommer vi på olika sätt lyfta frågan, vilken slags församling vill vi vara 2021? Men till det så handlar det liksom om på något sätt om de här inre värdena. Alltså, hur ser detta ut? Och då tänker jag, här har vi något att aspirera emot. Här har vi något att sträva mot, att be emot. Att släppa posen och våga uttrycka sin längtan. Att gestalta en gemenskap som bygger på nåd och där vi vågar visa vem vi är. Och där vi drabbas av den här glädjen att få ge oss av det vi har. Ja, men det blir inte bättre än så. Tro, kärlek och hopp. Jag kan nu prata i flera timmar till. Men vi har ju en del annat att göra i den här gudstjänsten. Nu ber vi. Jesus, kom och hjälp oss att bli en sån församling som vi ser och anar i den här berättelsen. Du ser alla oss som sitter här. Du vet vad vi längtar efter. Herre, vi lever oss in i att vara Zacchaeus som sträcker oss mot dig. I någon slags bildlig mening klättrar upp i trädet. Kom och möt oss. Gå oss inte förbi. Förvandla oss. Låt oss få vara med och bygga en bättre värld.